Ja, som ni ser på väggen här så har vi kommit en bit nu genom hösten 2017 när vi har gått igenom det gamla förbundet på vår väg genom Bibeln. Vi har gått igenom skapelsen och syndafallet och Guds verk och löften till Abraham och genom Mose. För 2 veckor sedan så talade vi om lagen och Guds omsorg om oss uttryckt i den. Och nu är vi framme vid en tid i Israels historia när, som blev en brytpunkt på väldigt många sätt. Efter att man hade fått komma in i det förlovade landet så levde man ju där under lång tid. Ledda av domare, människor som med hjälp av lagen och med hjälp av Guds ledning kunde skipa rätt ibland folket och hjälpa dem att behålla sin del av förbundet. Men så har man nu ungefär 1000 år före Kristus så har folket tagit ett steg där man har begärt att få en kung. Man ville vara som alla andra folk, står det. Delvis för att man var rädd. Det är för att det var en orolig värld man levde i. Det var ett ganska litet rike. Och så ville man ha en kung på samma sätt som folken runt omkring hade kungar. För att man ville kunna sätta hårt mot hårt, eller åtminstone så ville man ha, man kände att man var helt oskyddad gentemot dessa folk runt omkring. Visst, vi hade vår förtröstan på Herren, sa man, men det vet ju inte de runt omkring. Vi behöver ha någon som vi kan se och som de andra kan se. Och så begär man att få en kung. Och den kungen som blir smord då heter Saul. Och nu, när vi kommer till den texten som vi strax ska gå till, så har det skett mycket i Sauls tid som kung. Han har varit i strid väldigt många gånger. Men han har också förbrutit sig mot Herren på ett sätt som har gjort att Gud till slut har förkastat honom. Och i hemlighet smort en annan man, eller en ung pojke i landet, till att bli kung i Israel. En man efter Guds eget hjärta, som det stod. Och den mannen hette David, som blev en av de kanske mest, vad ska man säga, en av de mest, inte kanske den mest framstående kungen, men åtminstone den kungen som på något sätt satte sin prägel på hur israeliterna såg på sin identitet efter detta. David var väldigt mycket, och det står väldigt mycket om honom. Han är kanske den person i Gamla testamentet som vi har lättast att känna igen, därför att han har dokumenterat så mycket av sitt eget liv och sina böner och sin gudsrelation och sin kamp. Det står också väldigt mycket om honom, om hans liv och det han fick gå igenom. Och därför så känner vi att vi kanske känner honom lite mer än vi känner de flesta andra av Gamla testamentets människor. Men den texten som jag tänkte att vi ska titta på idag är kanske den allra mest bekanta av alla berättelser om David. Händelserna i Davids liv som fick så stor betydelse för honom och därmed också för hela folket i fortsättningen. Och det är en text som står i det 17:e kapitlet i 1 Samuelsboken. Vid det här tillfället så har det skett, så står folket inför en stor kris. David har inte blivit kungen. Han är ganska anonym. Det är ganska strax efter att han blev smord till kung. Det skedde i kapitlet innan. Han har visserligen tjänstgjort en kort tid hos kungen som musiker, men kungen vet faktiskt inte riktigt vem han är. Och han vet sannoliken inte om löftet som han har fått och att han har blivit smord till kung. Och här i början på det 17:e kapitlet så händer någonting som var ganska förväntat. Filisterna, den stora ärkefienden, vid den här tiden. Israel hade väldigt många fiender vid den här tiden. Det står att Saul under sin regeringstid förde krig mot alla folk i alla väderstreck runt omkring. Så han slogs hela tiden. Men filisterna var på något sätt den stora fienden. Och nu har filisterna samlat den här och de går emot Israel för att anfalla. Vi kan läsa de första verserna där, 11 verserna. Filisterna drog samman sina trupper till strid och samlades i Soko i Juda. De slog läger i Efes Damin mellan Soko och Aseka. Också Saul och israeliterna samlade sina styrkor. De slog läger i Terebintdalen och ordnade sig till strid mot filisterna. Och filisterna stod på ena bergslutningen och israeliterna på den andra, med dalen emellan sig. Ur filisternas led steg då fram en tvekampskämpe som hette Goliat från Gat. Han var 3 meter lång och bar en hjälm av brons och ett harnesk med bronsfjäll som vägde omkring 60 kilo. Han hade benskenor av brons och en bronssabel i en rem över axeln. Och skaftet på hans spjut var tjockt som en vävbom och spetsen som var av järn vägde över 7 kilo. Framför honom gick hans sköldbärare. Goliat gjorde halt och ropade bort emot de israelitiska leden. Varför ställer ni upp till strid? Jag är filisternas man och ni är Sauls tjänare. Utse någon på er sida som får komma ner till mig. Om han är stark nog att kämpa mot mig och dödar mig så blir vi era slavar. Men om jag vinner och dödar honom, då blir ni våra slavar och tjänar oss. Och han fortsatte, jag utmanar Israels här. Skicka fram en man som kan kämpa med mig. Och när Saul och alla israeliterna hörde filisténs utmaning blev de utom sig av skräck. Herre, vi ber att du ska öppna våra hjärtan för ditt ord idag. Att du ska tala in i våra liv och göra ditt ord levande och verksamt. Så att vi blir rustade för att tjäna dig i vår värld. I Jesu namn. Amen. När jag var liten, jag har ju aldrig varit någon kattmänniska. Det är inte min, det där med katter är inte riktigt min grej. Jag håller på att lära mig det nu, för det är 2 stycken små såna här nybörjarkatter som har börjat att försöka liksom adoptera oss. Än så länge håller de till utanför, men de sitter så där på trappan och tittar så där och väntar på att vi ska öppna dörren så där, med väldigt stora ögon. Men jag har aldrig varit så förtjust i katter. Däremot så hade mina vänner och så där när jag växte upp hade jag ofta katter på gården hemma, för det är bra att ha. Det hör ju till på något sätt. Problemet var bara att det var ganska hög omsättning på de där katterna, för en katt som lever ett liv på en bondgård är utsatt för ganska mycket faror. Och det, tyvärr så strök det med ganska många katter under årens lopp. Och jag vet att när jag var hemma hos en av mina bästa vänner som bodde ute i Fågelberg när jag var liten, så kom jag precis när en av deras katter hade blivit överkörd. Jag tyckte det var så underligt, vet jag, för när min kompis beskrev situationen så sa han såg när det hände. Katten satt där och så kommer traktorn backandes ut genom garaget och katten sitter där och är vettskrämd och sitter och skakar men rör sig inte ur fläcken. Och tyvärr så strök den med för att den flyttade inte på sig. Det här var en väldigt snabb katt, ska jag säga. Jag hade försökt att fånga den vid ett tillfälle och det var helt omöjligt. Och traktorn den rörde sig ju väldigt, väldigt sakta. Särskilt den traktorn, för det var en gammal historia från 60-talet som backade ut. Och katten hade alla chanser i världen att komma undan. Men den gjorde ingenting. Den bara satt där fullständigt vettskrämd och blev överkörd. När vi kommer till Israels folk i den här texten så kan man säga att de befinner sig lite grann i kattens situation. De är fullständigt vettskrämda. Det står att de är utom sig av skräck när de ser den här store jätten kliva fram ur filisternas led. Saul var en väldigt erfaren krigare vid det här laget. Han var duktig militär och härförare. Som jag sa så hade han varit i krig i stort sett hela tiden under hela sin regeringstid. Och det står att han var väldigt framgångsrik. Han segrade överallt där han gick fram. Han hade besegrat filisterna förut. Vid det här laget, när den här gången när filisterna anfaller, så är de väldigt många färre än de var första gången de anföll. Då var israeliterna ungefär 3000 man. Och filisterna hade 30 000 vagnar. Och ytterligare åtminstone 2000 fotsoldater bakom dem. Israel hade egentligen inte haft en chans. Men i det tillfället så vann ändå Israel en stor seger och drev filisterna på flykten. Och det här borde Saul ha kunnat haft med sig. Han såg den här hären som stod på andra sidan dalen och han hade med sig sin armé. Och i normala fall så hade han bara kunnat anfalla. Oavsett vad den här jätten säger. Därför att man förstår ju att en tvekamp mellan en jätte, det står att han, om vi översätter det till våra, han var 3 meter lång, står det i Bibel 2000. Alltså han är en väldigt hög man. Och man förstår att i en tvekamp så är han kanske omöjlig att besegra. Men det fanns ju ingenting som säger att man måste gå med på det. I ett fullskaligt slag så hade oddsen förmodligen jämnats ut. Men det är som att Israels och Saul och herren kan liksom inte tänka klart. Här står den här jätten och hånar dem. Och smädar dem. Och utmanar dem. Och de gör ingenting. För att de är fullständigt förlamade av skräck. Fruktan kan förlama oss. Fruktan har en förmåga att liksom göra oss handlingsförlamade. Som gör att vi kan liksom inte se det som vi faktiskt skulle kunna göra. Ibland så möter vi saker i livet som vi känner att det här står över min förmåga. Det kan vara många olika saker. Vi drabbas av sjukdom, vi drabbas av svår sorg, vi drabbas av kriser av olika slag. För någon kanske man blir av med arbetet eller någon annan så handlar det om att man förlorar en närstående eller vad det än är. Vi möter saker som man, i mötet med det här kan jag känna att jag har ingenting att sätta emot. Det här står över min förmåga, jag klarar inte av detta. Och då är det så lätt att fruktan tar över. Det som liksom förlamar oss. Som katten inför traktorn som kommer. Och då kan vi inte ens göra det som vi skulle kunna göra i sammanhanget. För vi blir fullständigt handlingsförlamade. Och så gör vi precis som Saul gör i texten. Ingenting. I bästa fall så vi sluter oss i oss själva. Och det där är ju någonting som vi brukar tala om ibland. Strutsen som sticker huvudet i sanden. När den blir skrämd. För att gömma sig. Det är en myt kan jag säga. Det finns inga zoologiska bevis för att strutsar någonsin gör det. För att bli skrämda. Eller för att gömma sig. Eller för att komma undan. Men det är den bilden som har levt sedan romarriket ungefär. Att strutsen gömmer sig genom att sticka huvudet i sanden. Och strutsar gör inte det. Men vi tenderar att göra det ibland. När vi står inför en fiende som vi känner att det här är för stort. Därför att fruktan har gripit tag i oss. Och det enda försvaret vi kan tänka oss det är att göra ingenting. Och så hoppas vi att kanske försvinner problemet. Om jag väntar tillräckligt länge. Därför att det som händer när fruktan får styra. Det är precis samma sak som vi ser i texten. Att det blir fienden som får sätta agendan för vårt handlande. Vi har en fiende som inte vill någonting mer än att göra oss modfällda. Som vill stjäla vår handlingskraft, som vill skära vår förtröstan och vår frid. Och när vi grips av fruktan på det här sättet, så blir det ofta så att fienden blir den som dikterar villkoren. Fast att Israel hade kunnat anfalla med hela sin armé, så gör de inte det, utan de gör precis som Goliat säger. Eller de tänker i alla fall att det är den här verklighetsbeskrivningen som gäller. Och då ser de ingen väg ut. De har tänkt att han har ju sagt att nu måste vi hitta en tvekämpe här som kan slå honom, och vi har ingen sån, alltså är det kört. Det finns inget mer att göra än att ge upp. Det som händer när fruktan får styra, det är att fienden blir den som sätter agendan. Och då köper vi så lätt fiendens beskrivning av situationen. Det är det som har skett här i början på texten. Men så kommer det någon in i lägret. Det finns en som dyker upp nu in i texten som inte är smittad av det här. Och det är David. Det var ju så att Israels här var fortfarande ganska mycket en gerilla styrka. Det fanns liksom inga professionella soldater direkt, utan alla var tvungna att liksom hjälpa till. Man hade tagit de bästa ifrån alla familjer och samlat ihop dem, och alla de som inte var dugliga att strida fick hjälpa till på något sätt. David var för ung för att vara soldat, men hans tre äldsta bröder finns med i armén. Och David kommer dit för att göra det som är hans uppgift, nämligen att förse styrkorna med proviant. Så han kommer med bröd och ostar och grejer till lägret. Det brukar han göra. När han inte är där så är han hemma och vallar fåren. Men han brukar komma dit med proviant. Han har till och med ett eget tält i lägret, förstår vi av texten. Men när han kommer dit vid det här läget, då dyker han upp precis när det är dags. Folket ställer upp till strid. Och man ger upp ett stort härskri. Och så gör man sig redo för att anfalla. Och så kommer den här filistén fram igen med sin utmaning. Det har han gjort i 40 dagars tid. Morgon och kväll så kommer han och säger samma sak. Och han hånar dem och han utmanar dem på det här sättet. Och då förstår vi av det som händer sen att David skiljer sig väldigt mycket ifrån både Saul och de andra i hären. Därför att han ser någonting annat än de ser. Och han hör någonting annat än de ser. De ser en jätte som hotar ett hjälplöst folk. Och de blir utom sig av skräck. David ser en hedning som smädar, som han säger, den levande gudens här. Och han blir inte rädd. Han blir arg. Han frågar, vilken belöning får den som slår ihjäl den där filistén och befriar Israel från vanäran? Och så ställer han den andra frågan, som är den obekväma frågan. Hur kan en oomskuren filisté få stå där och smäda den levande gudens här? Det ska sägas att David är den enda i hela den här texten som nämner Guds namn. Han är den enda som ser på Israel som den levande gudens här. Och när han ser någon som gör det som Goliat gör, så ser han någon som smädar den levande gudens här. Och han säger, det här kan, hur kan det komma sig att han får göra det? Varför tillåter ni det här? Och så har vi ett kort utbrott där av en syskonkärlek, kan man säga. Hans äldste bror är ju med i armén. Eliab heter han. Och han hör det som David säger. Och vi kan läsa i kapitel 17, vers 28. Så säger, när Davids äldste bror Eliab fick höra hur han pratade med de andra, blev han arg och sade, vad har du här att göra? Till vem har du lämnat din lilla fårjord i öknen? Jag känner dig nog, din fräcka slyngel. Du har bara kommit hit för att titta på striden. Vad har jag nu gjort? Sa David. Jag frågade ju bara. Och sen går han vidare då och frågar runt. Men det här är också en sån här intressant sak som vi kan känna igen oss i. Att när vi är i det där läget att vi är förlamade av fruktan. Och någon annan kommer in som inte har delar våran uppfattning om situationen. Och som vill hjälpa till. Så blir vi ju inte tacksamma för det. Utan snarare väldigt förnärmade. Vi blir irriterade. På gränsen till aggressiva. Som, nu var det här också kryddat med lite syskonkärlek också. Men jag vet inte om du har varit i den situationen. Antingen att du har försökt hjälpa någon att se annorlunda på situationen. Eller att du själv är i ett riktigt mörkt ställe i livet. Och någon kommer och säger, ja, fast det kanske inte är så farligt. Du kanske borde göra så här. Då reagerar man med, vem är du att säga det till mig? Du vet ingenting om mitt liv. Du förstår inte hur jag har det. Det är inte så lätt som du tror. Jag står här och jag ser den där jätten. Och du är för ung. Eller du har fel perspektiv. Eller du förstår inte mig. Men det visar också att David verkligen har ett så radikalt annorlunda sätt att se på saker och ting. Han blev smord till kung under en ganska spännande händelse, så att säga. Samuel kommer till deras by och ska smörja den nya kungen. Och han får se på alla de sönerna som finns i det huset där han har fått höra från Herren att kungen ska finnas. Och han tittar på alla de ståtliga och fina och välartade gossarna som paraderas framför honom. Och Gud säger en efter en, det är inte han. Det är inte han. Det är inte han. Och Samuel blir bara mer och mer förvånad, för han känner ju att, men alla de här är ju bra kungamaterial. Och så säger Gud till honom, men Gud ser inte med människors ögon. Människor ser till det yttre, men Gud ser till hjärtat. Han har valt ut David därför att han är en man efter hans eget hjärta. David har med sig på något sätt en tendens att se att saker och ting är inte alltid som de ser ut att vara. Det är inte det yttre som alltid spelar roll. Saul däremot, han har det där andra perspektivet. Han får höra talas om att David går omkring i lägret och säger såna här saker. Så han kallar honom till sig. Och David får komma in till kungen. Vi kan titta på nästa. Just det. I vers 31 så står det att ryktet om vad David hade sagt spred sig. Och även Saul hörde det och kallade honom till sig. Och så händer någonting väldigt underligt. Saul är ju kung i landet, ska vi komma ihåg. Och han är betydligt mycket äldre än vad David är. Och alla sociala koder och annat skulle ju säga att kungen naturligtvis har första ordet. Både för att han är kung och för att han är äldre. Men här är det David som tar till orda direkt. I vers 32 så står det, David sade till Saul, låt dig inte skrämmas av honom, herre. Jag, din tjänare, ska gå ut och strida mot den där filisten. Låt dig inte skrämmas av honom, herre. Jag, din tjänare, ska gå ut och strida mot filisten. Och Saul svarar, inte duger du till att slåss mot filisten. Du är ju bara en pojke. Därför att Saul tror på vapenmakt. Han tror på vapen. Han är en duktig militär. Vi kan gå till nästa. Han tror på vapenmakt och styrka. Och det är därför han fruktar Goliat. Goliat är full av styrka. Han har överlägsna vapen. Och han har allt. Han är en erfaren stridskämpe. Han har varit militär hela sitt liv. Det är därför Saul fruktar honom. Så han säger till David, du kan inte vinna det här, du är bara en pojke, du har inte det där, du har ingen vapenmakt, du har ingen styrka, du har ingen erfarenhet. Och när David ändå lyckas övertala honom så svarar Saul med att utrusta David med det som han tror på. Det står i vers 38 att han klär David i sina egna kläder och så sätter han på honom en rustning. Soldatens standardutrustning med brynja och grejer. En riktig rustning för att Saul tror på det. Han är militär och vet att det är det som gäller. Ska du överhuvudtaget ha någon chans att klara dig så måste du ha en rustning. Du måste ha vapen. Om vi går till nästa så är det här en väldigt viktig sanning i sammanhanget. Missriktad förtröstan föder missriktad fruktan. Missriktad förtröstan föder missriktad fruktan. Om jag sätter mitt hopp till någonting som inte kan hjälpa mig, så betyder det att jag fruktar saker som inte kan skada mig. Det är det som ligger i den meningen, så att säga. Att missriktad förtröstan föder missriktad fruktan. Saul tror på vapenmakt. Det har han satt sin förtröstan i. Och därför fruktar han också vapenmakt när den är större. När vi sätter vårt hopp till saker som inte kan hjälpa oss, så fruktar vi sånt som inte kan skada oss. Därför att när fruktan får styra så är det fienden som sätter agendan och fiendens beskrivning som blir gällande. Vi lever i en tid som präglas enormt mycket av fruktan. Man läser i tidningar och man pratar med människor och allting. Om man lyssnar lite extra noga så hör man väldigt ofta en ton av fruktan i det mesta. Som motiverar politiska beslut och som motiverar ekonomiska beslut och som motiverar alla möjliga saker som vi gör. Utifrån fruktan. Och lyssnar man extra noga på de åtgärder vi tar så ser man ofta också att det lyser igenom var vi har satt vår tillförsikt, var vi har vår förtröstan. Om vi förlitar oss på tomma löften ifrån maktlösa ting så blir vår fruktan väldigt stor. I profetlitteraturen är det fullt av det här. När inte minst Jesaja fördömer avgudadyrkare som har byggt sina gudar av trä. Som inte kan tala och som inte kan hjälpa. Och säger det är därför ni förgås i fruktan. Saul tror på vapenmakt och därför fruktar han Goliat. Men David gör inte det. David tror inte på vapenrustningar. Han tror på Gud. Och det är en viktig skillnad. Det första han säger till Saul är låt dig inte skrämmas av honom. Och det är ett citat. Det är ett citat direkt ifrån lagen som vi pratade om för 2 veckor sedan. I 5:e Mosebok kapitel 20. Vers 3-4 så finns en förordning om när Israel ska gå ut i krig så ska prästen gå ut och tala till folket. Och så ska han säga så här. Hör Israel, nu börjar striden emot fienden. Tappa inte modet, var inte rädda, ta inte till flykten och låt er inte skrämmas av dem. Ty, Herren er Gud går med er och strider för er mot era fiender. Och han ska ge er seger. Kanske tänkte David på den texten. Kanske gjorde han det inte. Men det är väldigt tydligt att han hade den i sin kropp. Han levde efter den. När han säger till Saul, låt dig inte skrämmas av honom. Och när han sen fortsätter att agera på det sättet han gör så visar han att här har jag min tillförsikt. Det är det här jag förtröstar på. Och så berättar han för Saul om sina erfarenheter. Han säger, du ser på mig, du ser bara en liten kille som inte har någon erfarenhet. Jag ska säga att jag har vallat får i hela mitt liv. Och ibland så har jag blivit attackerad av vilda djur. Lejon har tagit något av fåren och jag får springa i kapp det. Kan du tänka dig att springa i kapp ett lejon? Jag inte ens ska fånga en liten bondkatt. Och jag har ryckt lammet ur dess klor, säger han. Och när lejonen har anfallit mig så har jag gripit dem i manen och dräpt dem, säger han. Till och med björnar har han dödat. Men så tillägger han en väldigt viktig sak som visar vilket perspektiv han har. I vers 37 så tillägger han: Herren som har räddat mig från både lejon och björn, han ska rädda mig från den här filistén. Han har precis berättat att jag har slagit ihjäl en massa lejon och jag har dödat björnar, och sen så lägger han till: Herren som räddade mig ifrån lejon och björn ska rädda mig ifrån filistén. Davids erfarenhet ger honom förtröstan. Och den förtröstan ger honom också mod att agera när alla andra är förlamade av skräck. Så David tar av sig rustningen som han har fått på sig, för han tycker inte att han kan gå i den. Och så går han ner till bäcken och börjar samla sten. Och sen står det då i vers 41, jag tror vi kan... Där. David går ner emot händelsernas centrum. Och så står det så här: Filisten kom allt närmare med sköldbäraren framför sig. När Filisten fick syn på David så fnös han föraktfullt åt honom. Det var ju bara en ung pojke, ljushylt och vacker. Tror du att jag är en hund? Eftersom du kommer emot mig med käppar, frågade han. Och så nedkallade filistén sina gudars förbannelse över David. Kom hit, ropade han, så ska jag ge din kropp åt himlens fåglar och markens djur. Här så möter David hotet på riktigt. Och Goliat spelar på alla strängar som fienden har för att göra oss förlamade. Han hånar, han fnyser åt Davids ungdom och hans svaghet och får honom att känna sig, försöker få honom att känna sig liten. Han försöker skrämmas genom att säga att dels tror du jag är en hund eftersom du kommer emot mig med käppar, det vill säga du har ingenting att komma med. Han försöker få honom att känna sig svag. Vad har du att komma emot mig med? Vad tror du att dina käppar ska hjälpa? Och så kommer han med förbannelser och hot och säger till slut: kom hit så ska jag förgöra dig. Jag ska ge dig till mat åt fåglarna och vilddjuren, för att få honom att känna fruktan. Det är det som fienden vill. Han vill att du ska känna dig liten. Han vill att du ska tro att du är svag. Han vill att du ska känna dig rädd och gå in i fruktan. Därför då vet han att då kan han få diktera villkoren för ditt liv. Men så svarar David. I vers 45 så svarar David jätten och säger: du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn, han som är Israels härars Gud, som du har smädat. Idag ska Herren utlämna dig åt mig. Jag ska fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. Idag ska jag ge ditt lik och de filistenas soldaternas lik åt himlens fåglar och markens vilda djur. Så ska hela världen förstå att Israel har en Gud. Och alla här ska inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger. Han råder över kriget och han har gett er i vårt våld. Det är intressant att Davids svar matchar inte alls fiendens angrepp. Han vill få David att känna sig liten. Det gör inget. David är liten. Han vill få David att känna sig svag och outrustad. David är svag och outrustad. Han vill få David att känna fruktan, men det gör inte David. Därför att han kommer emot honom i Herren Sebaots namn. David vet att den som är obeväpnad i Herren Sebaots namn går tryggare än den som är beväpnad i sitt eget. Den som är maktlös i Herrens namn är tryggare än den som är mäktig i sitt eget namn. Han känner ingen fruktan för att han är liten och svag och för att han är outrustad, därför att han går i Herrens namn. Och han har sagt, Herren råder över kriget. Ordagrant så står det, ty striden är Herrens. Och så svarar han, det som han åberopar återigen, den där lagtexten. Herren ska strida för er. David går på ett löfte som han har fått, att Gud strider för sitt folk. Jag måste komma ihåg vad jag har. Just det. Och så sker det oundvikliga. Filistén anfaller. Han kan inte stå ut med att David inte visar någon fruktan. Så att han rusar framåt och kommer allt närmare. Och då står det i vers 48. Om vi går till... Ja, det står ju där. Just det. Att David springer fram med snabba steg. Och så sticker han handen i väskan och tar upp en sten och så slungar han iväg den emot filistén. Och det står att han träffade honom så att stenen trängde in i pannan och han föll framstupa på marken. Så besegrade David filistén med slunga och sten. Han dräpte filistén utan svärd, står det. Och då hände någonting i lägret. I den här låsta situationen mellan de två arméerna, det tystnad plötsligt, det blir plötsligt knäpptyst i hela Terebintdalen. Och så står det i vers 50, då ska vi se här, vers 51, när David springer fram och han hugger huvudet av den fallna filistén. Och så står det att när filistéerna såg att deras hjälte var död, så tog de till flykten. Alltså när de ser att deras trumfkort, det de har litat på, det de har satsat allting på, plötsligt är ute ur leken, så flyr de. Det finns ett löfte i Bibeln, i Jakobsbrevet, som säger, stå emot djävulen och han ska fly för er. Och det här är någonting som man liksom, som tål att tänka på, som tål att återvända till. Därför att när fienden står framför mig och när han vill diktera villkoren, när han vill tala om vad som är sant och verkligt, när han vill tala om vem du är, att du är svag och liten och hjälplös, när han vill tala om vad som gäller, att här är det jag som bestämmer, så finns det ett löfte. Stå emot, så ska han fly för er. Därför fruktan har ingen substans. Fruktan är ingenting som kan binda dig om du avslöjar vad den egentligen är. När fienden ser att deras trumfkort inte funkade, så måste de fly. Och när Israel märker det här, så står det att då höjde Israels och Judas styrkor ett härskri och man förföljde filisterna ända bort mot Gat och fram till Ekrons portar. Man springer efter dem. Plötsligt så bryts förlamningen. Därför att fruktans liksom objekt visade sig vara maktlöst inför den som gick i förtröstan på Herren. När det går upp för oss vem som har lovat att bevara oss, då behöver vi inte vara rädda. Det fanns en sång som jag älskade som jag inte kan hitta. Som hade den här raden som gick. Om jag kunde få dig att förstå vem du är älskad av, så skulle du inte vara rädd. Om jag kunde förstå, få dig att förstå vem du är älskad av, så skulle du inte vara rädd. Kunde vi förstå vem det är som älskar oss så högt? Och vem det är som har sagt, jag ska strida för er, så skulle vi aldrig behöva frukta något. Det är det som Israel plötsligt får se när de ser fienden fly. Det de trodde var omöjligt. De får se att de har en mäktig beskyddare som har lovat att strida för sitt folk och som vakar över dem. I Romarbrevet 8:31-32 så påminner Paulus oss om det här. Han säger att om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Så vad Israel och Judas styrkor förstod den där dagen, det var precis det som David hade sagt när han talade till jätten. Att segern vinns inte genom svärd och spjut. Segern vinns genom förtröstan på honom som har lovat att strida för sitt folk. Om vi försöker knyta ihop säcken. Det som den här berättelsen kan lära oss, det vi kan liksom få med oss omkring fruktan och förtröstan, det är att missriktad förtröstan leder till missriktad fruktan. Om jag sätter mitt hopp till det som inte kan hjälpa mig, då kommer jag att frukta det som inte kan skada mig. Då kommer jag till slut att bli ett offer för fruktan som gör mig förlamad och oförmögen att handla. Då blir det fienden som får tolka situationen och sätta agendan. Och det är då som vi behöver komma ihåg vem som striden tillhör. Det som David säger, striden är Herrens. Den som är obeväpnad och maktlös i Herrens namn är tryggare än den som kommer beväpnad och mäktig i sitt eget namn. För segern vinns inte genom styrka och makt, utan genom förtröstan på honom som strider för oss. Om vi ska ta med oss någonting ifrån detta. När du står inför hotet som du känner, det här är större än jag kan bära. När du känner hur dina lemmar liksom förlamas av fruktan inför det som står framför dig. Och du blir som den här lilla katten inför traktorn som kommer. Tänk på det sista som Jesus sa till sina lärjungar. När han inledde sitt tal till dem i alla fall. I Johannes evangeliet kapitel 14:1. Så säger Jesus, känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Därför kunde David möta filisten. Därför kunde han bryta förlamningen. Därför kan du och jag gå trygga i livet. För vi vet vem som är för oss. Vi vet att han som inte skonade sin egen son, utan utgav honom för att rädda oss, är den som vakar över oss. Och striden är hans. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du ser på oss i nåd. Att du känner var och en av oss vid namn och du vet vad vi står inför. Herre, du ser just nu till den som lever med fruktan och oro inför framtiden eller inför ett hot som står vid horisonten eller vad den är. Herre, du vet vad fruktan kan göra med oss. Men vi ber dig nu, Herre, om klarsyn. Vi ber att du ska tala varsamt in i våra hjärtan. att du ska tala dina ord. Känn ingen oro. Var inte rädd. Jag är med dig. Hjälp oss, Herre, att när vi i vår stolthet glömmer bort att striden är din, försätter oss i omöjliga situationer. Hjälp oss då, lyft oss upp. Och hjälp oss att göra samma erfarenhet som bar David genom hans liv. Han som hade sett hur du lyfte honom ur fördärvets grop och ställde hans fötter på säker mark, kunde förtrösta på dig. Vad som än kom emot honom. Herre, hjälp ditt folk att leva i den förtröstan. Hjälp oss att se att striden är din. Hjälp oss att se att vi är trygga därför att vi går i ditt namn. Och du har lovat att beskydda och bevara oss. Välsigna oss nu i resten av gudstjänsten, i veckan som ligger framför, varje dag som vi får leva på din jord. I Jesu namn. Amen.